Här är Aktuellt. Vi ägnar hela den här sändningen åt explosionsolyckan vid Lappu patronfabrik i morse. Minst 40 människor har dött.
No kyllä se tapahtui niin äkkiä, että ei siinä, se ihan niin kuin kaikki tuli päälle, seinät ja koneet ja, että kun eräs, niin siellä oli mullan se asia, apua vaan huuti.
Så här berättar en av arbetarna vid fabriken, Laura Arola, arbetade på laddningsavdelningen vägg i vägg med utrymmet där explosionen inträffade klockan 7.50 i morse. Allt gick snabbt, berättar hon. På en gång kändes det som om väggar och maskiner skulle ramla över en och man låg där i mörkret. Laura Arola klarade sig bra. Hon skadades i huvudet och axlarna och vårdas nu på centralsjukhuset i Seinäjoki. Explosionsolyckan krävde alltså minst 40 dödsoffer. Nyheter Henrik Kronström.
Den explosion som inträffade i morse vid Försvarsmaktens patronfabrik i Lappu har hittills krävt åtminstone 43 liv. Ytterligare har flera tiotal skadats, 25 av dem allvarligt. Explosionen inträffade omkring klockan 7.45 i morse i fabrikens laddningsbyggnad i utkanten av fabriksområdet. Omkring 60 personer, de flesta kvinnor, arbetade i byggnaden då explosionen ägde rum. Envåningsbyggnaden, som var uppförd av tegel, splittrades ner till grunden av den våldsamma explosionen. Explosionen åstadkom skador på upp till 1 kilometers avstånd från olycksplatsen. Orsaken till olyckan är ännu okänd, men enligt huvudstaben kan det inte ha varit fråga om självantändning. De svårast skadade har transporterats till centralsjukhuset i Seinäjoki för vård. Identifikationen av de som omkom i olyckan har pågått hela eftermiddagen. De omkomnas identitet har ännu inte offentliggjorts. Röjningsarbetena fortsätter vid olycksplatsen i centrum av Lappu. Ett flertal brandkårer samt beväringar från garnisonen i Kauhava deltar i röjningsarbetena. Regeringen sammanträdde idag till ett extra möte och tillsatte en kommission som ska utreda olyckan. Ordförande för kommissionen är industrirådet Olli Ollila. Undersökningskommissionen inleder sitt arbete redan ikväll. Försvarsminister Ingvar S. Melin reste vid middagstid till olycksplatsen för att bekanta sig med läget. Tjänstförrättande försvarsministern Christian Gestrin säger att regeringen inom kort tillsätter en kommitté som ska utreda hur olyckans skador ska ersättas. Republikens president har framfört sina kondoleanser i anledning av explosionsolyckan i Lappu. I ett telegram till ordföranden för Köpings fullmäktige i Lappu, Antti Lassila, säger republikens president att han är uppskakad av olyckan som på ett så ödesdigert sätt har drabbat talrika familjer och hela orten. Presidenten hoppas att statsmakten och privata samfund och privatpersoner kommer att hjälpa de skadade och de familjer som har drabbats. Statsminister Martti Miettunen har sänt regeringens kondoleanser till Lappus köpingsdirektör Kimmo Karttunen. Statsministern lovar i sitt telegram att regeringen kommer att göra sitt bästa för att omständigheterna kring olyckan utreds så grundligt som möjligt. Metallarbetarförbundet förutsätter att den undersökningskommission som statsrådet har tillsatt grundligt utreder orsakerna till olyckan tillsammans med den lokala arbetarskyddsorganisationen. Samtidigt bör man också försäkra sig om att en dylik olycka inte kan upprepas, heter det i Metallarbetarförbundets uttalande. Metallarbetarförbundet betonar att riskerna på arbetsplatsen mångfaldigas när man arbetar med explosiva ämnen. Enligt Metallarbetarförbundet är det inträffade en allvarlig påminnelse om att det förebyggande arbetarskyddet bör effektiveras och att räddningsberedskapen under alla omständigheter bör fungera. Metallarbetarförbundet har utlyst en tyst minut i morgon klockan 14 inom samtliga förbundets verksamhetsfält. Också Teknikerförbundet Teknisten Lito betonar vikten av att arbetarskyddet utvecklas. Förbundet säger att olyckan i Lappu är en påminnelse åt fackföreningsrörelsen om att man allt mera bör sträva till att utveckla arbetarskyddet. Teknisten Lito förutsätter att den kommission som utreder olyckan också får representanter för de anställda vid patronfabriken. Explosionsolyckan i Lappu är den tredje svåraste olyckan i vårt land under det här århundradet. Den svåraste olyckan inträffade år 1929 då ångfartyget Kuru sjönk i Näsijärvi nära Tammerfors. Vid den här olyckan omkom 138 människor och bara 22 räddades. Under 20-talet inträffade ytterligare en svår fartygsolycka då torpedbåten S2 sjönk i närheten av Björneborg och drog 53 man med sig i djupet. Explosionsolyckan i Lappo är sedan den tredje värsta under det här århundradet. Samtidigt är den ödesdigraste av de explosionsolyckor som har inträffat i vårt land under fredstid.
Röjningsarbetena i Lappo vid patronfabriken fortsätter. Nu har man läget under kontroll. På förmiddagen var det något förvirrat. Jan-Erik Widjeskog har varit ute i Lappo idag. Hur ser det ut?
Ja, det var alltså så att den här laddningsavdelningen där explosionen inträffade, den befann sig lite utanför själva det här fabriksområdet, men fortfarande alldeles i närheten av Lappo centrum. Och överallt fanns det ju glassplitter från krossade fönsterrutor och också delar från själva fabriken som hade spritts ganska långt omkring. Och det är klart, när man var där på plats så kunde man samtidigt förundra sig över att inga dödsoffer hade krävts utanför området. Till exempel bara ett 20-tal meter från själva det här explosionscentrum fanns ett bostadshus där åtminstone 20 personer låg och sov när smällen kom. Jag var själv inne i huset och där var ju alltid en enda röra, men både barn och fullvuxna kunde väl tämligen oskadda ta sig ut ur huset.
Hur har man klarat katastrofberedskapen där på platsen?
Ja, jag kom ju fram till området några timmar efter olyckan och då fungerar ju allting väl. Det är klart att där fanns ju brandkårar, det uppstod ju en del bränder också samtidigt med den här explosionen, och det fanns ju en hel mängd brandkårar på plats och ambulanser och åtminstone det intryck jag fick då så fungerade det ganska bra. Men jag vet inte hur det var då de första minuterna efter olyckan.
Antalet dödsoffer har stigit i jämn takt hela dagen och nu är man uppe i 40. Letar man fortfarande efter offer i ruinerna?
Jag tror väl nog att dödssiffran kommer att stanna vid 40 vad det gäller att leta efter offer. Vid 11-tiden så pågick fortfarande röjningsarbetena vid själva den här explosionsplatsen, och om man påträffar då fortfarande en del lik som då fördes bort. Men att efter middagstid så tror jag inte att man har i ruinerna påträffat flera lik.
Det sa vår reporter Jan-Erik Widjeskog. Av de omkring 60 människor som arbetade på laddningsenheten där explosionen inträffade var flertalet kvinnor. Minst 40 dödsoffer har alltså den här olyckan krävt, enligt andra uppgifter redan 43. Hilka Salo, som var med, fick ganska lindriga skador och hon berättar om hur det gick till.
Siinä ei oikein ole mitään muistikuvia kuin se vaan, että niin, aina kun seinä olisi tullut päälle ja sellaisen pimiähän kellari olisi joutunut ja hiata tai rapisi silmille. Kauhilainen järkytys ja huuto kuului ja toiset kyseli toisilta, että mihin ne päätti ootte. Koitettiin sanoa toisille toverille, että niin, ollaan hiljaa, että jaksetaan hengittää täällä, ettei tule mitään. Ollaan liikkumatta.
Ja så här berättar Hilka Salo, en av arbetarna vid ammunitionsfabriken, om sina upplevelser vid explosionen. Det kändes som om en vägg hade fallit över mig och som att hamna ner i en källare och sand rann ner i ögonen på mig. Alla var förskräckta och ropade och frågade efter sina kamrater. Vi försökte lugna varann och vara tysta och inte röra oss så att vi skulle orka andas. Hilka Salo fördes direkt till centralsjukhuset i Seinäjoki då hon hittades. Hon hade legat fastklämd och haft stenblock över benen och magen. Hon hör till dem som klarade olyckan med lindriga skador.
En av dem som var först på platsen, först med i räddningsarbetet, var Sakari Tattari. Han berättar så här.
No, minuutillinen en katsonut kelloa tarkasti, mutta jotain 7:50 tienoilla oli, kun tuli työhuoneesta ikkunat sisälle. Ja niin kuin sotaväkin aikana, niin lyötiin pöydän alle maihin, ettei tule ihan kaikki niskaan.
Omkring 7:50 kom fönstren in och precis som under krigstid kastade vi oss under borden. Hans arbetsplats befinner sig omkring 150 meter från själva olycksplatsen. När det sen inte längre kom in glassplitter så sprang han så snabbt han kunde till själva explosionsplatsen. Hans fru arbetade där.
Siinä silmiräpäyksessä selvitin tilanteen itselläni ja tuumasin, että sekaan vain kun näin, että siellä oli eläviä ihmisiä siellä niiden röykkiöiden seassa. Ja Rasilan Paulin kanssa, hän on tämän ulkoalueen siivoajan, oli siinä paikalla, niin pyysin häntä avuksi ja niin menimme ja vedimme sieltä 4 ihmistä pihdestä ulos ja 5 sitten jo.
Han kunde konstatera att det ännu fanns levande människor kvar. Och tillsammans med en städerska drog han fram 4 skadade arbetare och den 5:e som de fick fram var sen redan död. Efter det här blev eldsvådan så pass kraftig att de inte längre kunde fortsätta räddningsarbetet och sålunda kunde vi med egna ögon konstatera, säger Sakari Tattari, att levande människor blev där inne och dödades av elden. Arbetarskyddsfullmäktige på fabriken Kalle Vuorenmaa uppger att olyckan kom som en total överraskning. Enligt honom har fabriksledningen förhållit sig positivt till arbetarskyddet på fabriken och i synnerhet just på laddningsanläggningen. Fanns det då några brister över huvud just där olyckan inträffade?
No, eihän sellaista konetta olemaskaan, missä ei jotain ole. Mutta niin mitään sellaista tulenarkaa ja tällaista ei ole tähän mennessä tullut kenenkään tietoa, että olisi, ja näihin on puututtu aina välittömästi, koska naiset, tämä on naisvaltainen osasto.
No överhuvud så finns det inte såna maskiner där inte något skulle kunna förbättras. Men något alldeles speciellt kan man inte säga just om de här maskinerna. Det har inte varit bråk om något speciellt och genast när något har klagats på så har ett ingrepp gjorts. För eftersom det är frågan om kvinnlig arbetskraft, säger arbetarskyddsfullmäktige Kalle Vuorenmaa, så är arbetarna i allmänhet rädda för explosiva ämnen och påpekar snabbt brister.
De här skildringarna från Lappo återberättades av Eva Wikstedt och Lena Relander. Enligt en uppgift som vi nyss alldeles just fick in från Seinäjoki centralsjukhus har antalet dödsoffer nu stigit till 45. Det är översköterskan Raili Mäkelä på centralsjukhuset som meddelar det här. Man har frågat sig varför alarmet och budet om explosionen i Lappo gick ganska långsamt vidare. Explosionen skedde klockan 7.50 i morse och först klockan 11 hade man maximal räddningskapacitet igång. Hur fungerar beredskapen, Kerstin Smeds?
Det är inrikesministeriet som ansvarar för räddningsarbete i katastrofsituationer. Inrikesministeriet övervakar och organiserar beredskapen. Medicinalstyrelsen ansvarar endast för hälsovården, det vill säga den helt medicinska sidan av saken. Och Medicinalstyrelsen har nu sänt en rättsläkare till Lappo. Men katastrofberedskapen i vårt land är god. Det ser man både på inrikesministeriet och på Röda Korset, som hade 2 första hjälpsgrupper på plats, en från Lappo och en från Kauhava. Äldre regeringssekreterare Erkki Hyvärinen från inrikesministeriets räddningsavdelning säger att katastrofberedskapen har förbättrats avsevärt sedan våren 1973 då statsrådet fattade beslut om att grunda en räddningsavdelning på inrikesministeriet som därefter har skött om planeringsarbete, övervakning och organisering. Ministeriet ger direktiv till länsstyrelserna som i sin tur ansvarar för sina egna områden. Hela riket är uppdelat i så kallade räddningsservice-distrikt, vilka i sin tur bör övervakas av ansvariga personer. Eller ansvariga i varje område är ju också ortens polis och brandkår. Till exempel i Seinäjoki-området finns ingen speciell katastrofansvarig eller övervakare, utan ansvaret innehades av brandchefen. I Vasa län är dessutom räddningsservicen för länets del redan färdigt planerad och organiserad. Erkki Hyvärinen påpekar att inrikesministeriet idag inte har kunnat göra någonting annat än följa med händelsernas gång i Lappo. Ansvaret för räddningsarbete har varit på andra organisationer. En sak som i morse bromsade upp alarmet var att Försvarsmakten var den som alarmerades först. Senare klockan 9.15 fick Röda Korsets blodstjänst veta om det och ännu senare inrikesministeriet. Erkki Hyvärinen, var finner man orsaken till komplikationerna och svårigheterna i informationen från Lappo? och här mellan de olika instanserna.
Nyt sattuu niin ikävästi, että Lapualla on ollut puhelinyhteyksissä jotain vaikeuksia. Sinne ei täältä puhelimitse ole saatu yhteyttä. Siinä on joku muu kuin tästä räjähdyksestä johtunut vika.
Det som försvårar kommunikationerna var att man inte överhuvudtaget fick kontakt per telefon till Lappo, säger han. Där var något fel i telefonnätet som inte berodde på explosionen. Själva har vi varit i kontakt med Lappo via Seinäjoki, fortsätter han. Det här var ett sammanträffande med oanade följder.
Vi hörde Kerstin Smeds. Röda korset sände blod och blodplasma och stelkrampsvaccin från Helsingfors till olycksplatsen. Dessutom hjälpte två av Röda korsets första hjälpgrupper till vid explosionsplatsen. Ulla-Maj Lindborg.
Man var ju tvungen att flyga blod och blodplasma och tetanusvaccin från Helsingfors. Fanns det inte närmare? Vice beredskapschef Tero Paasiluoto från Röda korset.
Jo, det fanns nog i Vasa och Seinäjoki små blodtjänststationer, men man kunde ju inte få därifrån så mycket plasma som man behövde.
Det räckte ganska länge innan det här blodet kom fram till Seinäjoki och till olycksplatsen. Olyckan hände klockan 8 och 11:30 helikopter med blod i Lappu. Borde det här inte kunna ha gått snabbare?
Jo, nu tror jag också att det har ju kunnat gått snabbare, men det är ju också att den där buden för katastrofhjälp kom lite sent. Och sen var det helikoptern att flyga från Utti. Och sen var lastningen av helikoptern och sedan den egentliga flyget.
Vad berodde det på att budet kom så sent till Röda korset?
Jag tror att de först tyckte att de kunde ha fått tillräckligt blod från Seinäjoki och Vasa, men när de märkte hur stor var det olycksfallet så gav det budet till Helsingfors.
Finns det nu då tillräckligt blod och blodplasma i Seinäjoki och i Lappu?
Nu finns det just idag, men man behöver ju mera imorgon och kanske också i övermorgon.
Tror man på Röda korset att man kan fylla de här behoven som kommer att finnas?
Nu kan man fylla nu när vi har ju fått att det behövs så mycket.
Regeringen har tillsatt en undersökningskommission som ska utreda orsakerna till olyckan. Och till den hör också Metallarbetarförbundets representant Matti Kopperi. Aktuellt står Moring intervjuade arbetarskyddssekreterare Kopperi just innan han avreste till olycksplatsen. Matti Kopperi berättade att Metallarbetarförbundet tidigare har tagit upp frågan om arbetarskyddet vid Försvarsmaktens fabriker till diskussion med arbetsgivaren.
Kyllä on ollut. Missä mielessä? Myös työturvallisuuskysymyksessä.
Ja mikä on ollut asia?
Näiden tehtaiden työturvallisuus.
Har ni tidigare med arbetsgivaren behandla fabriker som arbetar i samband med Försvarsmakten? Det har vi gjort, svarade Kopperi. Och det har också varit tal om arbetarskyddsfrågor, de här fabrikernas arbetarskydd. Det här ser alltså Matti Kopperi, arbetarskyddssekreterare på Metallarbetarförbundet och medlem i den kommission som statsrådet har tillsatts för att utreda olyckans orsaker. Mera detaljerade uppgifter om vad förhandlingarna med sprängämnesindustrins representanter har gällt, det vill Matti Kopperi inte ge i det här skedet. Vad kommer då kommissionen att göra? Det kan Matti Kopperi inte säga ännu. Den sammanträder på platsen och beslutar där om vidare åtgärder. Det att Metallarbetarförbundet är representerat i undersökningskommissionen, det anser arbetarskyddssekreterare Kopperi att det är självklart.
Onhan kyseessä sentään teollisuuslaitos, jossa työskentelee 600 Metallityöväenliiton jäsentä.
Det är ändå fråga om en fabrik där det arbetar 600 personer som är Metallarbetarförbundets medlemmar, och då hör det här också till förbundets uppgifter, säger Matti Kopperi. Metallarbetarförbundet försöker för sin del utreda situationen och försöker med sin verksamhet förhindra att såna här olyckor sker i framtiden. Det här sa alltså Matti Kopperi, intervjuad just inför avresan till olycksplatsen.
Också en annan undersökningskommission, Olycksfallförsäkringsbolagens utredningsgrupp, reste på eftermiddagen till olycksplatsen. Försvarsministeriet, som alltså handhar Lappo patronfabrik, har blivit informerad om läget hela dagen. Minister Istrin framförde att det kanske kan vara skäl att tillsätta en speciell undersökningskommission för att behandla frågan om hur skadorna av olyckan ska ersättas. Minister Christian Istrin är tillförordnad försvarsminister i Helsingfors nu när Ingvar S. Melin, som är den ordinarie försvarsministern, befinner sig i Lappo. Försvarsministeriets åsikt företräds här av avdelningschef Aimo Pajunen, och han intervjuas av Tom Mooring.
Avdelningschef Aimo Pajunen från försvarsministeriet. Hur går det med familjerna nu till de förolyckade och till de skadade? Kommer de att få någon ersättning?
Tyvärr så det är inte möjligt att svara definitivt på den här frågan. Det är självklart att ministeriet kommer att sköta om att alla dessa omständigheter ska utredas, och då är säkert frågan om ersättningar till familjerna i förgrund.
Metallarbetarförbundet har tidigare tagit de här arbetsplatserna, sprängämnesfabrikerna och ammunitionsfabrikerna, till diskussion och ansett arbetarskyddet bristfälligt. Er kommentar?
Jag tror att det här är en sak som undersökningskommissionen kommer att befatta sig med. Det är självklart att ministeriet har försökt göra alla de åtgärder som ansetts nödvändiga för arbetsplatsskyddet. Å andra sidan är det väl så att i den här saken kan man aldrig göra tillräckligt mycket.
Vad är det nu som har brist?
Det vågar jag inte uttala mig om för att vi är här i Helsingfors och explosionen har varit Lappo, och alla våra experter där på stället just nu.
Vad är det som har varit uppe i diskussionerna med Metallarbetarförbundet, där Metallarbetarförbundet då har klagat på bristfälligheter?
Det känner jag inte till.
Orsakerna till de tidigare explosionerna, det har förekommit i en del fabriker förut, och i Nyby exploderade ett ammunitionslager. Har man fått dem klarlagda?
Så vet jag, minns jag, så var det, kom det aldrig fram de verkliga orsakerna till explosionen nu. Jag hoppas att jag minns, eller jag tror att det var så, men jag kan inte garantera om jag minns rätt.
Försvarsmaktens fabriker är undantagna förordningen om hantering av sprängämnen. Varför?
Det är bara så tillvida att i Handels- och industriministeriet så finns det en kommission för hantering av sprängämnen. Och eftersom försvarsmakten har så mycket sprängämnen, så mycket mer än alla andra institutioner här i landet, så har vi en egen kommission, och vi har egen organisation för det. Vi är undantagna för den riksomfattande förordningen. Men att det är bara därför att Anders och industriministeriet har inte de resurser som de skulle behöva för att klara våra sprängningar. Vi måste försöka sköta dem själv.
Fabriken i Lappo är byggd i omedelbar närhet av bostadsbyggnader. Hur många personer som nu måste inkvarteras tillfälligt på grund av skador på bostadshus känner man ännu inte till. Åtminstone ett bostadshus är allvarligt skadat. Några planer på att flytta fabriken från Lappo centrum har fabriksledningen eller försvarsministeriet inte haft. Fabriken i Lappo lyder under Vasa arbetarskyddsdistrikt, och därifrån har man idag också besökt olycksplatsen. Men man återvände efter att endast ha kunnat konstatera att en explosion hade inträffat. Man ställde några frågor, men svaren var inte tillräckligt rediga för att vara till någon nytta då det gällde att utreda arbetarskyddet i fabriken och eventuella orsaker till olyckan. På Vasa arbetarskyddsdistrikt säger man att den lag som gäller arbetarskyddslagen är rätt allmän till sitt innehåll. Det finns inte just några specialbestämmelser om hur arbetarna ska skyddas i fabriker av det här slaget. Regeringen har, som vi tidigare här har hört, tillsatt en utredningskommission som befinner sig på plats i Lappo. Det enda sprängämnesexperterna idag kan säga är att den här olyckan inte borde ha kunnat inträffa. Robert Tam.
Laddningsavdelningen var en cirka 10 år gammal byggnad av betong och tegel, aluminiumbeklädd, 20 meter gånger 50 meter i en våning med krutcisternen inbyggd i vinds- och takkonstruktionen. I den här byggnadens enda våning fanns det plats för cirka 60 arbetare. När olyckan inträffade fanns 50-talet på plats, största delen var kvinnor. Enligt uppgifter från huvudstabens vapentekniska avdelning laddades här enbart vanliga gevärspatroner och så smällpatroner med vanligt rökfritt krut, så kallat nitrocellulosa krut. Det fanns 2 automatiska laddningsmaskiner i husets markvåning. Till de här maskinerna leddes krutet ner genom tumstjocka rör från cisternerna i takkonstruktionen. En sån här automatisk laddningsmaskins dagsranson uppges vara omkring 100 kilo krut. Högst 2 dagsransoner per maskin fick enligt säkerhetsbestämmelserna finnas i huset, alltså maximalt 400 kilo krut. Och enligt experterna borde den här mängden inte ha kunnat förorsaka så stora skador. Nitrocellulosa krut är grunden för alla moderna rökfria krutar. Det framställs genom att cellulosa ull eller bomull behandlas med en kvävesyreförening, så kallad nitrering. Tidigare talade man om bomullskrut. Nitrocellulosa krut antänds vid 170 grader Celsius. Det kan antändas genom en stark gnista eller genom friktion. Gnistan kan åstadkommas med en tändhatt som i en patron eller på elektrisk väg. Det behövs en ganska stark gnista för att antända krut i fast form, säger man på huvudstaben. Däremot antänds krutdamm mycket lättare. Utlangt på marken i en sträng brinner inte nitrocellulosa krut snabbare än att man bra hålls gående bredvid. Någon sprängeffekt blir det inte i det fallet, det bara brinner. Men om krutet stängs in i ett slutet utrymme bildas det gaser som brinner snabbt. Det blir en explosion med en stark sprängverkan. Nu förvarades krutet i den här laddningsbyggnaden i en öppen cistern. Det borde inte ha kunnat explodera, säger huvudstadens experter. Men faktum är, säger man vidare, att brinnande krut kan skapa sitt eget slutna rum. De expanderande krutgaserna hinner inte undan tillräckligt snabbt och skapar ett högre tryck, vilket i krut leder till en snabbare brinnhastighet, till en explosion. Och rummets och cisternens väggar kan också bilda det slutna rummet. Skulle det ha varit fråga om gammalt krut skulle det ha varit lättare att förstå det hela, säger experterna. Gammalt krut sönderfaller och kan bilda exploderande gaser. Nu var det fråga om nytt krut, så den möjligheten är utesluten, säger man. Krutet kunde alltså i varje fall antänds av en gnista från en felaktig elektrisk maskin eller från en ledning genom friktion eller förstås av någon annan sorts gnista. Men det här borde enligt experterna ha lett bara till att det skulle ha brunnit våldsamt, inte exploderat. Och på huvudstabens vapentekniska avdelning säger experterna att om det blev en explosion så borde den inte ha fått hela huset att sprängas i bitar. Snarare borde explosionen bara ha fått väggar och tak att rasa in. Men faktum är att ögonvittnena talar om en ögonblicklig explosion som slet hela byggnaden i bitar med en gång. Och bilder från platsen visar att det uppenbarligen var så det gick till.
Med den här rapporten lämnar vi behandlingen av olyckan vid Lapp- och Patronfabrik nu till dagens övriga nyheter.